Vår gäst i programserien från Ståltrådspop till stökig rock idag är Lasse Norrgård. Lasse som har en musicerande pappa, Svenna Norrgård. Var det Svenna som fick dig att bli intresserad av musik?
Jo, faktiskt att i mitt pojkrum i Järby där vi bodde så. Pappa var ju semipro-musiker på den tiden så det var ju spelningar varje helg med sina band. Så alltid han kom från spelningen så satt han upp en gitarr och bas och mikrofon och lite förstärkare. Jag såg ju att han hade nog lite Beatles-noter och något annat och lite akkord. Så började man ju lite tid i de akkorden och lärde sig lite akkord och därifrån for det framåt sen.
Men du tyckte säkert om lite annorlunda musik än vad pappa?
Mestadels var det nog från skolan så det var ju nog heavy. Det var Nazareth och de sakerna som nu alla kompisar lyssnar på.
Och så ville pappa att du skulle inleda studier i pianospel?
Ja, det var ju bra tänkt och skrev in mig och syrran i Kola-institutet och nu var jag väl där en tid nog och lärde mig spela skalor, många skalor. Men så hittade jag ju vilken Beatles-låt det nu var som hade noter och tog med den till Kola-institutet och de sa att nej och så fick jag hem och sa nu slutar jag spela piano. Sen fortsatte jag och lärde mig själv.
Men jag vet ju att du spelar många andra instrument än piano. Kom de här instrumenten med redan i det här skedet?
Ja, no, bas blev det ju som i olika band mitt instrument. Men sen också då man började lite göra musik själv så blev det ju lite keyboard. Men man kan nog säga själv är på det mesta. Men grunderna till piano från Kola-institutet, ja.
Och sen när du började högstadiet i Borgergatan så bildade du ditt första band Berätta.
Då man nog hade lite musik i bakgrunden där så började man ju prata musik. Och då var ju Per Häggblom som ganska känd musiker i regionen sen senare också så bildade vi vårt första band och hette Lizards eller Lizards och spelade på skoldansen. Nå, det blev ju ganska hevigt.
Blev det hevigt på duo eller var ni flera?
Vi hade trummisar där en par stycken sen också som var med. Skuba och Jimmy kommer jag ihåg, två trummisar.
Borgergatan skola hade ju en ganska diger musikverksamhet. Var du med och spela i teaterstycken och revyer?
Ja, vi hade ju legendariska Boström som musiklärare där. Och han hörde ju att jag spelade lite i band så han plockade ju med mig som basist sedan till revybandet. Så det blev ju att spela i skolrevyn där sedan.
Kunde du noter?
Jo, jag faktiskt. Det lärde jag mig från Kola-institutet.
Och det har du haft säkert nytta av sen senare också.
Ja, alltså klart man kan läsa noter och den vägen. Men mestadels hade det ju nog varit sen att banden senare så det var ganska mycket 3 och 4 ackordslåtar. Så det var inte så mycket noter som behövde se det, men grunderna finns där.
Spelar du någonsin med pappa på samma keikor?
Nej, jag har inte varit med pappa på samma keikor. Det kanske har varit just det att lite olika generationer och olika former av musik. Men däremot så har min farfar Bertel och min pappa Sven haft band tillsammans.
Från högstadiet så gick du precis som många andra vidare till gymnasiet och där började du musicera med din villagranne.
Där då så blev det ju så att min villagranne faktiskt Ralf Nyqvist så jag är ju lite äldre än honom och vi började lite musicera då och starta ett dåtida dansband och jag var väl 18 hade just fått körkort och då var det Ralf Nyqvist och sen Patti Lax var också en ung begåvad trummis och vi hade någon form av dansband och de hade connections då till Motel Manda i Malax och vi spelade där ett ungt, väldigt ungt dansband som hette No Credit som spelade på kredit där.
Och jag har hört av Rafa att ni färdades med en enda personbil.
Ja, vi hade familjens gamla DAF då vi skulle ha alla instrument med, för inte hade vi någon annan möjlighet. Och jag hade just fått körkort och fick nog alla instrument att rymmas. Men det är ju tur att polisen inte fick fast oss då. Att för att få allt att rymmas så fick Rafa sätta sig i dubbelvik nästan på framsätet. Vi skulle få elpiano med. Och så körde vi då till Malax, men det gick bra.
Ni var husband på Motel Manda?
Vi var husband på Motel Manda en tid.
När Rafa och Patti gick ju vidare sen via Lappfjärd till jazzens värld, hur var det med dig?
Där liksom blev det lite olika svängar och det att bli yrkesmusiker kanske inte var riktigt aktuellt för mig utan jag alltid haft musik mera som heltidsprojekt. Lika mycket som man pratar om musiken så pratar man kanske om bandets image och allt annat. Så det blev mer som det annorlunda musikprojekt jag höll på med.
Första gången vi träffades, vad jag kommer ihåg, var då du var musikhandlare.
Ja, på Musikfatser i Vasa. Och där blev det att jobba lite sommarjobb. Och den vägen träffar man ju diverse musiker faktiskt.
Nu har du då jobbat med de här legendariska musikhandlarna Jouni Aho, Martti Lyra och Biggie som sålde skivor.
Jo, när nu var det under den goda tiden nog.
Det var alltså efter att Fatser då köpte bort PSO på Husmainen Sähkö. Och det var på Hovrättsesplanaden ni höll till.
Absolut, skivaffären var i övre våningen och musikens mecka i nedre våningen där alla var testa gitarrer.
Och du kom i kontakt med så gott som alla Vasa-musiker?
Jo, absolut. Mikko Rintanen kom jag ihåg att träffa den vägen också. Och sen det här diverse andra musiker, bland annat Kent Sandvik som jag sen bildade A-media med. Som vi sedan faktiskt gjorde ganska lång gemensam resa med.
Nu ska vi prata Alkemedia. Hur börjar bandet för din del?
Som sagt, jag jobbar på Musikfatser i Vasa, så kom sen Kent Sandvik dit och sa att han hade ett band som hette Alkemedia och det var intressanta diskussioner. Och sen sa de att de skulle behöva en basist och jag var och testade och tyckte att det var ganska kul. Och sen började vi spela Alkemedia, ganska sån här speciell form av många musikstilar ihop kan man säga. Vi var nog bland de första som tog in den här syntvågen och trummisen då, Pentti Lehtinen, så var nog den första som beställde i Finland Simons eldrums, riktigt den professionella varianten, och vi väntade på dem i 3 månader och Kent beställde då Roland Jupiter 6 och jag beställde en sån där bärbar Roland SH-101 bärbar syntbas, och sen 1-3 så var vi syntmusiker.
Och nu snackar vi redan 80-tal och syntvågen. Förutom att musiken var viktig inom syntvågen så var också det visuella viktigt. Hur viktigt var det för Alkemedia?
Det var väldigt viktigt. Bland annat vår första spelning så tänkte vi lika mycket på att vi skaffade några enfärgade t-skjortor och vi sprutmålade dem med några färger och grejer, för vi skulle ju vara annorlunda. Och jag tror att vi lyckades med det.
Vad var första spelningen? Kommer du ihåg?
Första spelningen var talangjaktstävling i Vasa. Då helt enkelt lyckades vi väl ta oss vidare därifrån till finalen. Och sen tror jag att vi vann också den här talangjaktsfinalen i Borgå, om det var alla ställen.
Den här talangjakten, så den resulterar sen i ett intresse från Helsingfors?
För det första så ville jag vara där och tittade på den här och gjorde lite inspelningar. Och sen blev vi inbjudna att göra en tv-inspelning och efter tv-inspelningen så var det faktiskt ett skivbolag också. Om jag kommer ihåg rätt så var det Finlevy som kontaktade oss också och ville att vi skulle komma och diskutera skivkontrakt. Och bara det att vi sjöng på engelska och de skulle ha oss att sjunga på finska, så vi tackade ju artigt nej.
Vad sa Timpa Lindström då han fick ett nekande svar?
Han var lite förundrad, sa han, att nej sitten.
Ni hade stilen på klart. Ingen finska?
Vi hade stilen på klart ingen finska och det körde vi ju hela tiden under A-mediatiden.
Men så här i backspegeln, borde ni ha greppat chansen?
Efteråt tänkte jag nog få reda på vem Timo Lindström också var, att han var ganska legend inom sin bransch. Så absolut ja, vi borde väl tacka ja.
Alla gör vi misstag vid unga år. Men Alkemedia, som då senare blev till A-media, var ett ganska långvarigt band.
Vi höll på till 85 och småningom sen så bar det av till studier och folk flyttade. Kent flyttade ju här under tiden, så han valde att flytta till Stockholm. Och 85 la vi ner A-media och folk fortsatte med olika projekt.
Då ni började att spela under namnet Alkemedia, så berätta lite hur låtarna kom till.
Kent Sandvik var väldigt, väldigt produktiv. Det kunde vara många idéer och vi försökte hitta därifrån några vettiga och sen gjorde vi ganska många låtar på en kväll faktiskt. Det var kul tid, det var produktivt och det var kreativt.
Men var det mycket programmering då redan?
Nej, programmeringen kom in då vi skaffade syntarna 84 någonstans där. Så den började ju lite programmeringen av trummaskiner och syntar.
Och det där var du intresserad av, kommer jag ihåg?
Jo, det blev så. Sen var det ju så att livet födde även mig vidare sen 85 till Stockholm, nog för att jobba och den vägen, men det fortsatte samarbete med Kent Sandvik där i form av en duo som hette Four Eyes.
Det ska vi prata om lite senare, men ännu övergången från Alkemedia till A-media. Vad hände?
Vi behövde en solist och Raja Rytohonka kom med som solist. Vi behövde en keyboardist till, så Mats Karlsson kom med som keyboardist också. Och sen hade vi Pentti Lehtinen sen tidigare på trummor och jag spelade syntbas. Den vägen så gjorde vi faktiskt nog spelningar i regionen och på diverse dansställen. Vi lät ju efter oss lite annorlunda än de flesta band och vi var helt ett syntband så att säga.
Och A-media spelade också in en singel på Ton och Teknik. Det kommer jag jättebra ihåg eftersom jag producerade singeln. Men då var en Mikko Rintanen med i bandet.
Ja, då Kent Sandvik flyttade till Stockholm så behöver vi en ny keyboardist. Och sen någon väg så blev det ju, jag hade förstås lite känt honom från musikfatsetiden. Så kom han med i bilden och vi ändrade förstås lite stil. Och vi hann göra lite spelningar, men det var nog, ska vi säga, det sista året sen förrän vi så att säga alla for olika vägar.
Och det fortsatte i vårt västra grannland. Du flyttade till Stockholm.
Det blev ju så att Kent Sandvik hade då skickat några brev åt mig och ringt något samtal att kom över hit nu så fortsätter vi med du. Och det gjorde vi faktiskt och vi satsade ganska mycket tid på det också. Vi körde i österbottniskt att han jobbade som programmerare för ett stort databolag och jag jobbade i en hi-fi-affär som ansvarig försäljare, så vi hade ju dagsjobben. Det blev ju mycket sena kvällar och lite nätter i studion, men vi gjorde några alls där och skickade in den någonting som heter Battle of the Bands i Stockholm 85 och tyvärr inga inspelningar från den spelningen, men det var proppfullt med folk och vi blev andra i tävlingen och fick då inspelningstid i Stockholm Recording och där gjorde vi då en bra demo och skickade till skivbolag och väcktes visst intresse kring det.
Blev det någonsin en skiva av det?
Nej, tyvärr. Vi hade två intressanta skivbolag som var intresserade av oss. Men den riktiga slutgiltiga satsningen att bli professionell musiker så kanske inte Kent eller jag riktigt valde den biten. Eftersom vi såg nog sen vad det innebar med de bekanta som vi hade i Stockholm som sysslar heltidsmusik. I någon studio, i någon sammanhang, någon kväll där vi var på Telegram Records och spelade tillsammans med Mauro Scocco och där var några andra. Så man fick ju träffa de här som verkligen var proffsmusiker och det är nog en lite annan satsning.
Ni valde den trygga österbottniska vägen.
Man kan säga så, ja.
Ångrar du det?
Nej, inte alls. Ganska mycket sen senare så har jag ju som följt med i gränssnittet till musikbranschen. Antingen lite kunna förmedla band eller lite producera och sånt här. Och senare i livet så har det ju varit stort intresse annars.
I Stockholm kom ni också i kontakt med Henrik Bertlin, Böttler. Berätta.
Han jobbade på en sån där stor Greg Fitzpatrick-studio. Vi hade lite projekt och just då vi skulle lägga igång den här gemensamma bandet. Då hade Henrik möjligheter att vi fick lite vara där och träna i den studion. Och han var då faktiskt med lite också och hjälpte till i själva livespelningen då vi hade den här finalen.
Men Henrik jobbar väl mer som byggare än ljudtekniker?
Och han jobbade som byggare där och på den vägen kanske vi fick då komma in i Greg Fitzpatrick studio och lite träna, lite inofficiellt.
Och det var top-notch på den tiden?
Det var top-notch på den tiden. Vi programmerade ju all musiken och jag, så vi var ganska flitiga kunder och vi hörde därifrån den nyaste sekvenser som fanns överhuvudtaget. Så att vi programmerade all musik faktiskt på den tiden.
Vad var det som intresserade dig i de här maskinerna och syntarna?
Nej, det var nog soundet som så att det var så annorlunda när engelska 80-tals popvågen som slog igenom med Human League och Howard Jones och allting. Så det bara lät så annorlunda och sen kom ju norska och ha och liksom kom också och slog hårt. Så att man ville på något sätt vara med och känna på den svängen och vi hade redan startat syntsvängen i Vasa så det var bara fortsättning.
En artist som ni träffade i Stockholm var Jan Svensson som är mer känd under namnet Harppo.
Jo, det var i samband med den här Battle of the Bands-finalen som vi kom andra så vi tyckte det gick jättedåligt och vi tänkte att det här blev ju ingenting. Så två veckor senare så ringde Harppo som han nu kallas och sa att han producerar musik och han hade faktiskt något band som låg på listorna just den tiden. Och han hade nog förslag hur vi skulle kunna producera musik och han skulle kunna producera oss, men det var inte riktigt den linjen som vi tänkte, så igen en gång så tackade vi nej.
Men han krävde inte att ni skulle sjunga på svenska?
Nej, det gjorde han i och för sig inte. Men det var nu så där, för att det var ett projekt som tog slut för att Kent Sandvik, den goda kompisen, så valde att flytta till Australien.
Och då är det ju lite svårt förstås att fungera som duo.
Jo, absolut. Så jag ska inskaffa då hemstudio-grejer i Stockholm och flytta tillbaka då 88 till Vasa. Fortsatte att producera lite musik, men gjorde även annat på sidan om.
Då ska vi prata om Camilla Lindén, en artist som är kanske mer känd som Kami. Du producerar en singel med henne.
Ja, när jag flyttade tillbaka till Vasa 88 så höll jag på att producera lite musik. Och sen fick jag reda på att det fanns en ung talang här. Och då gjorde vi några inspelningar och märkte att det här lät ju bra. Och sen spelade vi in en singel som då distribuerades av dåtida CBS i Finland. Och det skapades faktiskt intresse och nu uppträdde i två tv-program. Och det fanns lite intresse kring skivbolag här också. Men hon valde ju sen i sin tur att flytta till Stockholm.
Och hon var jätteung då ni spelade in låten.
Hon måste ha varit typ 16 år eller någonting sånt.
På B-sidan på singeln finns en låt som heter Time Out, gjord av dig och Da Vinci. Vem är Da Vinci?
Nåja, det har gått så lång tid, så det är min gode kompis Anders Engström.
Ni spelar in låten i Umeå i Ton och Teknik med Pelle Henriksson, och studion, den var ju bekant för dig eftersom också A-media gjorde sin singel där.
Ja, där likaså så hade jag ju programmerat allting färdigt, så det var ju en maskinpark och dator, och jag hade beställt färdigt, jag ville ha gitarr med, så var det en Umeå-musiker som spelade en gitarr där, och det blev ganska snabbt också, lite studiotid använt, men det blev nog en singel av det och CBS ville ge den ut och den gavs ut i Finland.
Men den slog inte, så att säga.
Nej, för att sen nästa steg skulle ha varit att det skulle ha måste producera en hel LP-skiva på den tiden eller CD, och det skulle ha varit så stora kostnader så att även då Camilla valde att flytta till Stockholm, så det blev en singel.
Men Hasse Rautio som basa för CBS på den här tiden, gjorde inte han några påtryckningar?
Nå, mestadels var jag väl glad att han ville distribuera skivan. Och klart det fanns diskussioner, men alla som har lite med musikbranschen att göra, att villkoren är hårda.
Under den här tiden jobbade du som företagare här i Vasa?
Ja, när jag kom tillbaka från Stockholm så faktiskt, eftersom jag hade jobbat i en hemelektronik hi-fi-affär, så fick jag faktiskt rättigheter till diverse audioprodukter, och jag jobbade lite som musikproducent och även då distribuerade diverse audioprodukter i Finland, så att det blev företagande i diverse år nog sen jag kom hem från Stockholm.
Och företagare är du ju fortfarande, du har en sån där företagargen i dig.
Jag försökte bli av med den under många, många år genom att jobba med programchef och mediekommissionär och hi-fi-försäljare, men det blev nog tillbaka till företagare och här i slutändan.
Bra så, eftersom Finland behöver företagare. Nu ska vi diskutera hårdrocksbandet Shock Tilt. Roffa Häggblom var gäst här för flera månader sedan och kom ihåg att ni samarbetade.
Det var nu tid jag bodde i Stockholm och förstås jag känner ju Perre ända sedan lågstadiet, obs, mitt första band. Så det finns ju långa spår här. Och de skulle ge ut en singel och skulle få in i studio. Och jag hörde någonting i deras låtar att jag sa att, jo, att jag skulle kunna synka upp det här. Alltså det betyder då att vi synkade upp trummorna, basen och lite syntar. Och det var ju ganska utmaning för dem att träcka upp och synka upp det. Men de lyckades bra. Och det blev då alltså en singel av det, så att säga. Och det är nu det samarbete jag har haft med dem.
Det var ett nytt sätt för Shock Tilt att spela in.
Det var nog utmanande, för att då man synkar upp trumman så blir det ju ett beat som åker i jämn takt hela tiden. Och det är inte alltid så enkelt för ett heavy band att, och framförallt för basisten och trummisen att synka upp det, men de lyckades med det.
Singeln utkom år 1989 och låter helt rätt. Så där skulle man ju låta 89 om man spelar lite pudelaktig rock.
Jag hade hört att det kom så här pudelbanderna som hade synkat upp, och jag föreslog det, kanske de tyckte att det här skulle kunna köra. Och samtidigt som det gavs ut så blev det lite tv-inspelningar och lite spelningar i Finland också. Det blev en liten turné och ett eller två tv-program.
Du hade den här tiden en förmedlingsbyrå. Sålde du Chocktilt på spelningar?
Nej, det var bara enstaka turné som vi gjorde här, men annars så, fast jag ville producera musik så hade jag fått lite kontakter i Sverige under tiden jag bodde där, så det blev ju att förmedla lite något svenskt band. Och kanske det mest intressanta i det här sammanhanget är att jag förmedlade Chuck Berry till Ekenäs gitarrfestival där. Året kommer jag inte exakt ihåg, men det var en intressant grej.
Chuck Berry är ju känd för att vara en besvärlig artist. Var han besvärlig?
Jo, det var han. Alla stod nog på tårna ända tills vi hade honom på scen och att han hade gett OK att han skulle spela.
Jag diskuterade inte den här programserien, men tidigare med arrangörerna i Porriats som berättade att sängen skulle vara tillräckligt lång. 2 meter 10 centimeter skulle vara lång. Sen skulle han ha en viss modell av en Mercedes-Benz som han själv skulle köra från flygplatsen till Kirjuri i Björneborg. Var det den här typens krav han hade också när det gällde spelningen i Ekenäs?
Jag hade den goda turen här att jag förmedlade alltså Chuck Berry till arrangören i Ekenäs och de fick stå för de här problematiken. Enda jag kommer ihåg att han hade tappat bort sitt pass på flygfältet och det var himla jobb att få honom genom tullen för att passet kom till rätta igen. Men vi fick honom på scen.
Han lärde ett order beträffande sista låten.
Vi stod ju där backstage och vi var där några och vi hade fått liksom information att om allt går väl så kommer han att säga att då ska folk in lite och shaka. Och jag stod nog närmast där med några andra så man har nog shaka i Chuck Berrys låt på scenen. Att det blev nu bara så.
Men han spelar hela låten, han är ju känd också för det, att då tiden är ute så slutar han låten i mitten.
Ja, den här gången kom jag ihåg att var det nu ända till slut eller i mitten, men spelningen gick bra och vi pustade ut.
Gäst i vår programserie idag är Lasse Norrgård som redan tidigt kom in i den så kallade musikbranschen, men aldrig tog steget ut så där fullt. Men hela tiden har musiken, musikerna, produktioner, studioarbeten varit en del av ditt liv.
Ja, alltså om man går bakåt från nutiden så har jag via mina jobb då sparrat väldigt mycket musiker som har startat upp. Förstås med den erfarenheten man hade och därifrån bakåt sen så blev det ju också The Mill Sessions. Där då mitt arbete var att gå till finska stora skivbolagen, majorbolagen och skapa intresse för ett sådant här nytt musikkoncept. Och någon anledning så lyckades vi få med de stora Warner, Emmy, Sony.
Och du hade en riktigt fin titel, mediakommissionär.
Ja, jag skulle nog säga att jag förmedlade liksom och sålde studion och diverse produktioner så det var nog försäljningsarbete.
Studion var i Akademill och den var ganska påkostad.
Jo, det var nog storsatsning.
Vad var syftet med hela The Mill Sessions?
Det var nog ett nytt sätt att både gå in i artisteriet och vem är profilen bakom musiken och bandet bakom musiken. Och för det första så var ju skivbolagen med en andel och de fick ju använda videomaterialet och bland annat då Laura Närhi som gjorde sin singel med Annans ut Boys så är ju faktiskt videon till den singeln inspelad live. Och den har väl en 6 miljoner views idag.
Jag kommer ihåg då den spelades in och det stora snacket var att ska hon faktiskt ha så där jättestora hörlurar på sig? Ser det faktiskt bra ut i bild?
Ja, den diskussionen fortsatte ju sen också förstås med Warners AR-chefer och men de tyckte faktiskt att inspelningskvaliteten och allting var så pass bra. Det var annorlunda att ge ut en singel som inte var den originala inspelningen från skivan utan den här var live. Så de valde att göra så. Fast då hörlurarna finns med där i bild.
På den här tiden så snackar man mycket om att bygga upp ett musikbranschkluster i Vasa.
Jo, det var nog tanke att det skulle bli det. Men ska vi säga som så att det är ju oftast i slutändan pengarna som krävs.
Hur länge pågick projektet?
Det gjordes en säsong och tanken var ju det att det skulle diskuteras då nästa säsong och det var ju mitt arbete i så fall att vara och diskutera för nästa säsong och vi hann kanske diskutera det och sätta igång det men det kom andra saker som påverkade sen helheten så det inte blev av.
Är du besviken att inte det gick i mål?
Ja, det är väl alltid så med stora projekt att lägga man 10 sådana på rad, så det är lite som med startups. Så det räcker inte ens lägga 10 i rad, man får lägga 100 på rad och 2-3 lyckas.
Så här Lasse Norrgård, och till slut ska vi fråga att vem är den intressantaste personen inom branschen som du har träffat under den här resan som du har berättat om?
Det är nog bara snabba träffar, men jag skulle säga att Harpo Svensson får sitta honom och äta lunch och diskutera musik. Och sen ett nattjobb någon gång då vi var session i studion med Mauro Scocco var mycket intressant också.
Tack ska du ha.
Tack.